Vi ber. Ja, tack att du är Gud och att vi får vara människor. Att du är stor, Herre. Att du är mäktig. Att din är makten. Och vi ärar dig för det, Herre. Men Herre, tack att vi får vara människor som du älskar så högt. Och nu är vi inför dig. Vi sitter här med allt som är vi, med alla våra angelägenheter. Och vi är inför dig och vi vill sitta med öppna hjärtan. Herre, att du får röra vid oss. Du som är Gud. Att du får viska till oss det vi behöver idag, Herre. Tack för det som har delats här, Herre, utav dig. Vi lägger fortsättning av gudstjänsten i dina händer. Amen. Ja, bön är ju ett jättestort ämne. Bön, som jag tror att någon gång, det är nog få som aldrig någonsin ber en bön. Någon gång ber människan. Någonstans ligger det liksom nedlagt i oss människor. Att vända oss mot Gud. Och det är en fantastisk möjlighet att få be, få prata med Gud. Och under vilka former som helst egentligen. Jag träffade en ung människa som sa, som jag inte hade sett på tag, och ofta när jag träffar någon som inte har varit i kyrkan eller så här på tag, så blir de så här, ja, säger de, jag har inte varit i kyrkan på tag. Och så kom vi prata om Gud. Och det blev liksom synonymt med att med livet med Gud blev synonymt med att vara i kyrkan. Han uttryckte sig så. Och så sa vi, nej men hur har du det med Gud då? För han sitter ju inte här inne och väntar. Han är ju med överallt. Gud är närvarande överallt. Paulus säger, det är i honom som vi rör oss och är till, sa han till atenarna. Och jag tänker så mer och mer om bön, att det är jag som inte är närvarande. Gud är nära oss människor, vill vara nära oss människor, har gjort sig nära oss människor genom Jesus. Det är vi som är splittrade, som är borta i huvudet, som har svårt att koncentrera oss. Gud är nära. När jag jobbade i Opalkyrkan som pastor så fort det, jag vet inte vad som har hänt på resan, men när det blev tal om bön där så fick jag ofta dåligt samvete. Och det var en medlem, idog bedjare, en sån här riktig bedjare, ni vet, en sån här som bara älskar att be. Så han kom innan jobbet, typ 6 på morgonen, och satt sig i kyrkan. För han tyckte kyrkan var ett bra ställe för koncentrationen. Så han kom till kyrkan, satt sig 6 på morgonen, och det gjorde han flera gånger i veckan. Och så någon gång sa han, ska du inte haka på mig? Och jag bara, nej. Och varje gång jag såg hans bil utanför så fick jag dåligt samvete. Bara, nej, då var han här igen. Kan ni känna igen det eller? Gud vill inte att vi ska känna så. Gud vill att vi ska prata med honom. När som helst. Och ibland behöver vi former. Och för mig var det bra påminnelse när han liksom sa, ska du inte vara med och be? Glad i hågen, sa han. Liksom, han var så positiv och det gjorde ju någonting med mig. Han tyckte inte det var tungt att gå upp klockan 6. Det passade honom, men kanske inte mig. Vi får hitta de formerna som stämmer för oss, tror jag. Vi har träffats till morgonbön den här veckan. Det har varit otroligt skönt och härligt att bara få sätta sig i kyrkbänken i Guds närvaro. Utsätta sig för hans Guds närvaro. Och så tänker jag om bön. Det är ljuvligt att få utsätta sig för Guds närvaro. I välsignelsen säger vi att Herren har vänt sitt ansikte till oss. Han låter sitt ansikte lysa över oss. Och så tänker jag när vi ber. Vi vänder vårt ansikte mot honom som hela tiden har sitt ansikte vänt mot oss. Och för mig är det som, ni vet, den här första solstrålarna som kommer nu. Och man ställer sig i lä någonstans. Jag ställde mig här borta vid garaget. Där var lä mot husväggen. Och ni vet när man står där med vinterjackan och knäpper upp. Och solens, vårsolens strålar bara. Den känslan. Så är det. Att få komma inför Gud med bön, i bön. Och det spelar ingen roll hur vi uttrycker oss. Du som är förälder, du vet att du förstår dina barn. Hur de än pratar, så vet du någonstans vad de menar och vad de vill. Jesus säger att vi ska relatera till Gud som en far. Och det kan ju visserligen vara problematiskt om vi har dåliga bilder av fäder. Men som en god far. Som en älskande far. Han säger att vi kan kalla honom Abba Fader. Det är ett förtroligt namn, som, ja, ungefär som att säga pappa till Gud. Så säger Jesus att vi ska närma oss honom i bön. Vår fader. Och vi kan göra det när som helst, vad som helst. Hela tiden och ibland. Jag vill ta med er i alla fall till en text som Paulus har skrivit till Timoteus. Och den är hämtad ifrån första Timoteusbrevet 2. Vi kan lägga upp den, ja. Det är Paulus som skriver till den unge Timoteus som finns i Efesos. Och han skriver det här, troligen ifrån Makedonien. Då skriver Paulus så här. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan. Till förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla som har makt. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Först och främst, säger han. Är det något vi ska göra, så är det att be. Och kanske är det det viktigaste vi kan göra. Att be. Att be för någon annan. Han uppmanar till förbön och tacksägelse för alla människor. Nu ska jag be att Benjamin lägger på den andra. Nu har jag gjort lite... Ja, det syns nästan. Men alla är ett ord som återkommer i den här texten. Att vi uppmanas att be för alla människor. För kungar och alla som har makt. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behaga Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla människor. Vår uppgift är faktiskt att be för alla människor. Och då tänker jag att ja, det kanske inte är så att vi behöver, ni vet, det förmår vi ju inte. Men jag tänker att vi förmår att be för dem som vi har omkring oss. Som du har omkring oss, omkring dig. De du möter. De Gud kanske lägger på ditt hjärta att be särskilt för. Att be för alla människor. För Gud vill att alla ska bli räddade. Alla människor ligger på Guds hjärta och han har dött för alla människor. För dina jobbarkompisar, för de du har i din familj, för ja, vad ska vi ta för exempel, klasskompisar, de du har grannar. Han har dött för alla och vi uppmanas att be för alla. Och även om du inte själv är säker på om du har en tro, så kan du också be. För jag tror inte man måste vara kristen eller ha ett överlåtet liv på ett speciellt sätt för att be. Be kan vem som helst göra. Alla kan be till Gud genom Jesus Kristus, det han har gjort. Därför att Gud har öppnat en väg. Att vi kan, som människor kan få tillträde inför Gud. I Efesierbrevet 2 och 18 så står det så här. Ty genom Jesus kan både vi och ni nalkas Fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga. Och ha ett hem hos Gud. Vi får nalkas Gud genom Jesus. Och någonstans börjar vi det där närmandet i våra liv. Och det tror jag är att be Jesus. Var med mig. Hör min bön. Så dras vi in i en relation till Fadern. Han är förmedlaren. Gud är en. Gud är en. Alltså allas Gud. Gud är allas Gud. Gud är en och allas Gud. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan, Kristus Jesus. Jesus är medlaren. Han som finns där emellan Fadern och oss. Och har öppnat vägen genom att själv ha gett sitt liv. För oss. Han gav sig själv till lösen för alla. Det är det korset handlar om. Det är det Golgata handlar om. Att Gud själv gav sin son. Han gav sig själv istället för oss. Vi pratade om detta på Alfan-kursen. I torsdags. Och då säger en av deltagarna. Ja, men det är väl det största man kan göra för en annan människa. Visst skulle man som far till sina barn vilja ge sitt liv om det krävdes. Att gå i döden för sitt barn istället. Och jag tror att jag vet inte vad du känner som är förälder, men jag tror vi skulle tänka oss det. Att det som drabbar våra barn istället vore bättre om det drabbar oss själva. Och då säger den här som går alfan, det är väl det största vi kan göra mot en annan människa. Och tänk att det gjorde Gud. Det största av kärlek. Så älskade är vi människor. Tror du det? Kan du se det, att du är så älskad av Gud? Att han dog i ditt ställe. För att du skulle få leva. Och ha liv i överflöd. Stå i relation till Gud. Han gav sig själv till lösen för alla. Och Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Upptäcka detta stora hemligheten med Kristus. En är medlaren som förenar oss med far. Som har dött för alla. En är Gud och en är förmedlaren mellan Gud och människor. När Paulus skriver det här till Timoteus. När han uppmanar i församlingen att be för alla människor och för kungar och alla som har makt. Vi har inte kungar kanske på det sättet, men vi har statsministrar och politiker som vi får vara med och be för. När Paulus skriver det här så är det omkring år 63 till 66. Och det som hände då, det är att då regerar kejsar Nero i Rom. Och kejsar Nero, han var en grym kejsare. År 64 så brann det i Rom, en stor brand där de kristna blev beskyllda till att vara orsaken till den här stora branden. Och det utbröt en fruktansvärd förföljelse under kejsar Neros tid år 64 och däromkring för den kristna församlingen. Det är då Paulus skriver detta till Timoteus. Det är då. Att be för kejsar Nero var det han sa. Då förstår man att det här var inga böner som var så tillrättalagda. Utan det var utmaningen ifrån Jesus själv. Be för era fienden. Be för dem som förföljer er. Bön är en makt därför att Gud står bakom. Det är en verklig kraft in i vår värld, in i vårt liv. Som gör skillnad på riktigt. Din är makten. Ber vi i vår fader. Så när du ber för andra så ställer du dig där som en kanal för Guds makt, Guds kraft för att Guds rike ska ta plats. Och så får vi vara med och vara förebedjare. Det här utmanar dig och mig att be för dem vi har omkring oss. Det bästa du kan göra för dem du har omkring dig. Din familj, dina jobbakompisar, dina grannar, dina vänner. Be för dem. Och det är en utmaning till var och en av oss att bli en förebedjare. Därför att det kopplar ihop oss med det Gud gör. Så vill jag avsluta med att läsa. Ifrån Filipperbrevet 4:6-7. Där står det så här. Det är också Paulus som säger: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Löftet om Guds frid. Och jag tänkte på det som stod i vers 2 där. För att ni ska leva ett lugnt och stilla liv och på allt sätt fromt och värdigt. Det låter ju inte så där jätteutmanande liv. Lugnt och stilla. Fromt och värdigt. Inte så utmanande, men då ska vi veta att det var i den här kontexten som det sades. Under förföljelse. Under lidande. Jag tror att vi alla vet att när det är kämpigt runt omkring så behöver vi Guds frid. Det kan storma rätt bra runt omkring bara vi har Guds frid. Bara vi har frid i vårt inre. Friden som övergår allt förstånd. Nu så ska vi ta resten av tiden av gudstjänsten här en stund. Att få vara i bön tillsammans. Vi gör det här rummet som ett enda stort böneplats. Där du får sitta och vara inför Gud. Vi kommer att bli ledda i lovsång. Men vi kommer också att få möjlighet att be konkret. Men nu lovsjunger vi en sång och så gör vi inbjudan sen.